Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
För kännedom innan det här avsnittet startar så vill vi tala om att när vi spelade in just det här avsnittet så hade ännu inte Josefin Frankners bok Kristi bruds slav kommit ut. Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck, före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Numera sektpoddutövare och sjuksköterska jobbar jag som till vardags. Och så har jag med mig min kollega och vän Rigmor.
Ja, Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker.
Och idag så har vi en gäst med oss, Peter Genbäck. Välkommen till Sektpodden.
Tackar, tackar.
Vi hade ju ett avsnitt, eller två avsnitt med dig, Peter, där du berättade om din bok som du då hade skrivit och släppt. Och då lovade våra lyssnare att vi skulle ha ett avsnitt där de skulle få ställa sina frågor till dig utifrån att man sedan har läst boken. Och vi har fått ett helt gäng med frågor som vi idag tänkte då infria våra löften till våra lyssnare och låta dig få besvara. Så det är dagens avsnitt. Rigmor, vill du börja med att ställa? Har du några tankar?
Nej, men jag tycker det ska vara roligt att höra, Peter, vad du tänker. Hur lång tid har det gått sedan din bok släpptes?
Den släpptes i oktober, så det är ju snart ett halvår som har gått.
Ja, det är det. Det var ju mycket uppmärksamhet i media runt din bok och så. Hur har det varit för dig efteråt?
Det var ju, ska man säga, nej, men det var ju mycket uppmärksamhet, det var mycket media kring när den släpptes och så. Mycket på nätet kring den. Det har varit, jag ska inte säga turbulent, men det var mycket där i början. Mm. Sen så kan man väl säga under de här månaderna, någonstans kring årsskiftet här, så blev känslan väldigt mycket att jag på något sätt... Jag kände mig väldigt klar med Knutby. Liksom. Att jag kom in i någon annan fas. Det var som att, med risk att det låter som en ordvits, att det kändes lite som ett bokslut. Någonting var avslutat med boken. Och jag kände mig mycket mer att nu är det tid att börja titta framåt och liksom se vad framtiden har för mig och min familj. Det
var nästan den fråga jag också hade tänkt att ställa. Har du gått igenom en förändringsprocess inom dig efter att boken kom ut? Känner du att du rent av skulle ha uttryckt vissa saker annorlunda idag än vad du gjorde då? Eller?
Ja, det har jag inte tänkt så mycket på. Jag tror att jag känner mig på det sättet nöjd med boken, för att den är någon slags dokument som jag kan titta tillbaka på utifrån hur jag tänkte och kände precis utifrån tiden som var då. Utifrån det känns det bra att jag skrev boken då. Idag tror jag inte jag hade skrivit en bok ens.
Menar du?
Ja, idag kan jag nog känna mer så här att den... alltså, mitt i bokskrivandet, mitt i liksom att släppa boken, då drevs jag väldigt mycket av en vilja att prata, berätta, informera om vad som hade skett i Knutby, vad det var för faktorer som gjorde att det blev som det blev. Det känns jätteviktigt för mig då.
Mm.
Sen så några månader efter boken så försvann den känslan helt. Och jag kände tvärtom att jag ville dra mig undan. Inte alls. Jag har tagit ett break från Facebook. Jag har känt behov av att... jag har inte gjort några intervjuer på senare tid direkt. Sådär. Och, ja, den här blir väl en typ av intervju, men... Så det var någonting som förändrades, helt klart.
Mm. Det kan jag tänka mig också, att det verkligen är ett bokslut inom dig. Att när du hade svarat för boken så kunde du lämna.
Lite så. Det finns någon slags... För mig blir det som att nu har jag berättat det här, det finns ett dokument. Jag kände ju liksom då också väldigt behov av att kanske framförallt försöka liksom tala till kyrkorna, eller liksom att ni måste se det här och det här. Men just nu för stunden känner jag mig i alla fall färdig med det. Jag fick en fråga i samband med någon intervju i en norsk tidning. Det jag valde att formulera som att jag vill begrava Knutby Peter nu. Och på något sätt se vad som finns på andra sidan. Liksom.
Jag kan göra ett tillägg då, eftersom jag har kontakt med ganska många före detta medlemmar. Och samtliga som jag har talat med säger att vad bra, jag känner igen. Jo, så där var det. Så att jag tror din bok också har varit till hjälp för många som är i sin process och bearbetar vad Knutby, åren i Knutby har betytt för dem. Och många säger också, var det så? Jag hade inte riktigt förstått att det var på det sättet ifrån ledningens håll och så. Så att jag tror att den har varit till hjälp för många. Förutom att det är intressant för oss utomstående.
Det är väl det jag har känt på något sätt att för mig har varit det finaste betyget. Är just det. Att sådana som har varit med på olika sätt har känt att det har hjälpt dem framåt. Sen är det ju så att jag är otroligt tacksam för den återkoppling jag har fått. Det är många människor som har hört av sig, skrivit brev. Som har varit i liknande situationer. Och uttrycker just att det här har hjälpt mig vidare. För de har kunnat liksom känna igen sig. Det har varit familjesituationer, det har varit andra kristna sammanhang, men även andras liksom sektlika sammanhang där de har fått hjälp vidare. Och det är ju det finaste betyget jag känner att jag kan få med boken så sätt. Så det är jag jätteglad och tacksam för.
Ska vi ta några frågor? Kan inte du läsa, Emma?
Absolut. Jag har tagit ut... Här är kanske inte alla frågor, för det blir lite för många för att hinna med. Men vi har tagit ut ett gäng i alla fall. En fråga är så här, Peter. I boken så förklarar att ni efter mordet såg Helge som roten till det som varit dåligt i församlingen. Och du, Peter, du skriver att han såg som ond och en lögnare. Å andra sidan var det ju han som grundade teorin om Kristi brud. Funderade ni, och i synnerhet Åsa, någonsin om även den teorin var en lögn? Det är en bra fråga.
Ja och nej, höll jag på att säga. Jag beskriver det i boken hur jag själv bar på tvivel hela tiden kring det här med Kristi brud och det här. Och jag tror ju att de här, vissa personer jag pratar med, de trodde stenhårt på det här med Kristi brud hela tiden. Andra tvivlade från och till. Så det fanns ju tvivel i gruppen så sett. Men i den här miljön vi var i så det finns ett uttryck som egentligen kommer kanske lite från man har ett uttryck, man säger att man ska tala tro. Det är viktigt att tala tro. Och det betyder ju ungefär att du ska inte framföra kritik och du ska inte ha ett kritiskt tänkande, du ska inte ifrågasätta, utan du ska tala det som är uppbyggligt och som bygger tro. Och det gjorde ju att Miljön var ju sånt att tvivel och ifrågasättande kunde ju få väldigt kraftiga konsekvenser. För det kunde ju bli att du talade då otro istället. Mm-hmm. Så det gjorde ju att man liksom inte... Tvivlen fanns ju liksom under ytan och låg ju där och pyrde. Och det är ju det som sen egentligen händer då runt 2015 någonstans, att de här, man vågar liksom ta fram de här tvivlen mer i den absolut innersta gruppen. Sen så fanns det ju runt 2004 fanns det ju församlingen, fanns det ju tydlig kritik och tydlig ifrågasättande som lyftes fram, som också från ledningshåll ja, hanterades skulle jag vilja säga. Och med det sagt skulle jag vilja säga att vi tystade det.
2004?
Framförallt 2004. Det fanns ju självklart tidigare också. Det fanns ju, alltså under hela resans gång så har det ju funnits, det har alltid varit människor som har kommit och gått i Knutby. Mm. Alltså kring Åsa då, som var ledare, och den person där allt det här kretsar kring, har det ju alltid funnits kritiska människor till henne som har ifrågasatt henne. Men hon har också varit duktig på att tysta den kritiken och också ta in den i en teologi som gör att man i det har liksom talat om det som ett djävulens verk helt enkelt.
Att ifrågasätta att hon...
Ja, att ifrågasätta. Jag minns ju egentligen när jag mötte henne tidigare, det var nästan en av de här tydligaste sakerna som hon lyfte fram väldigt, väldigt mycket då, var ju att om du då, som vi uttryckte oss, går med Gud, så kommer du också möta motstånd.
Just det.
Så att du är kritiserad är en direkt följd och som vi då sa, frukt av att du också har med Gud att göra.
Just det.
Liksom om du är liberal, om du liksom har tappat skärpan i det du säger, ja, då kommer du inte heller sticka ut och väcka någon debatt eller reaktion. Så att kritiken blev ju faktiskt då, istället för att liksom kunna verka som att här finns någonting som vi behöver ifrågasätta, så blev ju kritiken istället ett bekräftande av att här är verkligen någonting som Gud gör. Jag menar, Jesus var ju otroligt kritiserad.
Det här hemlighållandet, att det, för jag vet ju när jag pratade med de unga vuxna som växte upp och som var barn, de hade ju fått höra av er i ledningen att nej, det där med att Åsa är Kristi brud, det är bara Rigmor och kritiker och de har hittat på och ljuger om det. Men så att de har beskrivit även närstående runt Åsa, utan de unga vuxna, att de var i övre tonåren när det plötsligt gick upp för dem att de vuxna hade trott att Åsa var Kristi brud. Och då var det som en chock för dem, för de hade egentligen inte trott det.
Mm. Ja, men och det är ju så det var i hela, ända tills församlingen imploderade får vi säga, så fanns det ju människor som inte kände till det här med Kristi brud.
Mm.
Och det var väl också det som gjorde att vi kunde ha någon slags effektiv fasad utåt, att det fanns hela tiden de som med full övertygelse kunde säga att nej, det här, allt det här med Kristi brud är ett verk av Helge Fossmo och massmedia. Det var ju så vi lyfte fram det.
Kan man inte säga att Helge blev på något sätt ett väldigt bra, vad ska man säga, väldigt bra måltavla för att beskylla allting?
Syndabock.
Ja, en syndabock, precis. För han kunde ju inte försvara sig, för han satt i fängelset. Och man kunde lägga all skuld på honom och själv gå fri. Och det användes väldigt flitigt liksom.
Ja, och i och med att han så bevisligen är någonting som vi med alltså det är en mördare vi talar om.
Precis, med rätta kunde man säga att han var ond.
Ond person på det sättet.
Precis.
Så att det var ju väldigt tacksamt. Sen fanns ju det, jag tänker på hur frågan ställdes också det här, att det är ändå han då som är med och liksom ta fram den här så kallade uppenbarelsen. Och det har att göra med också att liksom Bibeln talar om djävulen som en ljusets ängel, som att han klär sig, han maskerar sig som någonting gott. Och där växte det också fram en teologi om att djävulen då ville, för att förstöra för Guds verk, så ville han snabbt då använda onda kanaler för att säga det som egentligen var sant, för att på så sätt besudla sanningen. Så det skulle bli svårare då i det här fallet för Åsa att tro på den. Så att där skapade vi ju en teologi liksom. Och vilket också sen då blev det här att Helges liv och levande kunde liksom vara så snarlikt någonting som egentligen var rätt och rent då, som uttrycket var.
Mm. Otroligt invecklat, ja. Om ni frågar mig.
Ja, alltså jag förstår ju att det är jättesvårt för utomstående att följa med in i den här ganska komplexa tankebanorna.
Men de gick ju ut på hela tiden att Åsa skulle gifta sig med Jesus och vara gudomlig och skulle införlivas med...
Ja, det går ju att vinkla saker och ting hur man vill för att få det dit man vill, uppenbarligen.
Tack.
Ska vi gå vidare? När vi då pratar om församlingen och ledarskap, så fanns det ju fler ledare än du och jag som sitter här nu om vi pratar om det. Det har kommit frågor om andra i ledningen. Ett par frågor, men jag sammanfattar dem med en fråga så att det inte blir så mycket. Det är en kvinna som frågar så här: men det jag funderar på är, vad hände med Kim Vincent? När mordet skedde fanns han med överallt, men den sista tiden var hans namn knappt nämnts. Hur delaktig var han och vad har han för ansvar? Kan du svara på det, Peter?
Kim, likt jag, har ju varit församlingens föreståndare. Och utifrån det så har han självklart ett stort ansvar. Det är inget att diskutera om den saken. Jag personligen har ju en väldigt god relation med Kim. Jag har liksom inga problem. Jag känner att han har också tagit ett stort ansvar, även om det kanske inte massmedialt har lyfts fram särskilt mycket så.
På vad sätt har han tagit ett stort ansvar?
Jag tycker ens att han har mött upp de människor som har... Han fanns ju med... Det som var egentligen i hans situation var ju att han blev ju utmanövrerad ur församlingen. Han blev ju till och med, om han blev utesluten eller om han själv gick ur församlingen, det minns jag inte.
Vilken tid var det ungefär?
Nu ska jag försöka komma ihåg det, men det är väl typ de sista 3 åren som han är borta ifrån församlingen då. Och är ju också i det, han blir ju utfryst från församlingen helt och hållet. Jag vet ju människor som inte hälsar på honom på bussen, som inte...
Hade han blivit det ni kallade fel, helt enkelt?
Ja, han blev totalt fel kan man säga. Och fick ju, utifrån det perspektivet som jag ser det, betalade också ett väldigt högt pris för det. Jag vill inte gå in för mycket, för det är hans, jag kan känna att det är hans sak att berätta om han vill berätta det. Men han blev, han försöker ju vid några tillfällen liksom sätta ner foten och få stopp på det här. Och det är ju någonting jag idag verkligen ångrar, att jag inte backade upp honom vid de tillfällena. För det är nog tillfällen som hade kunnat stoppa vissa saker mycket tidigare om det hade gjorts.
Jag är ju enig med våran brevskrivare här som, för jag, han var, Kim Vincent var faktiskt församlingens föreståndare när Åsa Björk, som hon hette, insattes som pastor. Och han bestämde att man inte skulle gå den vanliga vägen i en pingstförsamling, där man liksom får göra provpredikan och församlingsmedlemmarna får säga sitt. Utan han var så övertygad, verkar det som, av den här profetian, att det var Herrens tjänarinna och att det var hans uppdrag att bara se till att hon blev pastor. Utan...
Nej, men det, så hon smög ju in bakvägen, och det är precis, jag är ju inte, i och med att jag inte var där den tiden, så jag är ju inte insatt i alla detaljer kring det här, men det är som jag förstår, precis som du säger, att hon det går ju inte regelrätt till, och nej, det är ju församlingsmedlemmar som blir överkörda i det här. Och det är ju så, om vi skulle ta ut från ansvar, att hela den då sittande styrelsen har ju självklart ett ansvar i det här, för att för hur det var. Men man ska komma ihåg också då att det är en liten grupp där hon kommer in med den här förmågan att manipulera och kontrollera människor.
När du säger att Kim Vincent tar sitt har tagit sitt ansvar, så skulle jag önska att han gjorde det till oss utanför också.
Mm.
Och berättade sin historia och hur han ser på de här.
När jag säger så jag talar utifrån mitt personliga perspektiv. Ja. Och det jag kan se är ju just också att han någonting som jag är glad över hur det blev i slutet av församlingen. Det tar ju, många kan tycka då att 2016 så börjar de här sakerna komma fram i ljuset. Och
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kära lyssnare, vi fick ta ett litet break för vi har Olga, våran lilla söta 13 veckors valp eller Rigmors valp som måste ha sitt till. Så att om ni hör missljud och lite klonk och sådär, så är det bara våran kära lilla valp som vill vara med.
Och gammeltiken också.
Och gammeltiken vargen också. Ja. Men hon ligger lite mer städat vid dina fötter där. Ja. Får vi se hur länge hon ligger där. Men vi fortsätter. Kim Vincent, du pratade om att...
Ja, jag vädjar faktiskt till honom. Att han, jag vädjar nu, för jag tror att han har en väldigt spännande personlig berättelse. Och det är inte av anklagelse, utan det är för att jag är intresserad av hans process.
Mm. Ja. Alltså jag vill också säga att Kim Vincent är ju en vän till mig.
Ja.
Och därför är det lite svårt för mig att sitta och prata. Liksom jag har ett samtal som jag har med Kim, och det har jag med Kim.
Ja.
Och jag personligen har en bra relation med honom, ja. Och jag är väldigt tacksam för honom för det han har betytt för mig under de här åren.
Oh, fint.
Och det är väl ungefär det jag kan säga om det.
Mm.
Sen vet jag att vissa kanske utifrån han jag tror att han är rätt less på mediabiten liksom, krasst så. Men det, ja, jag vill inte kanske gå in så mycket på det här.
Nej. Mm.
Men ska vi gå vidare, för när vi var inne på det här med hur Åsa faktiskt kommer in i församlingen, tar sig en plats och får en plats och allt det här, så var vi inne på det här med Guds utvalda tjänarinna. Och det har vi också fått en fråga från. Det är någon som helt enkelt undrar varifrån den profetian kommer. Liksom, vem var det som sa det, var kom det ifrån att det skulle komma en Herren tjänarinna, den profetian?
Jag vet inte med säkerhet varifrån den kommer. Det finns en präst som heter Håkan Sundliden som vissa har talat om att det skulle vara han som har profeterat om det här, men jag har varit i kontakt med honom, han säger att det inte är han. Men så jag vet inte, jag vet bara att det här har florerat om att den här profetian kom. När jag kom till Knutby så talades jättemycket om det här, och jag trodde ju på det här.
Mm, ja, jag hörde ju också det var ju...
Sen kommer jag inte ihåg källan till det liksom.
Men det kan nog vara så att Håkan Sundlin missminner sig i så fall. För att jag har hört församlingsmedlemmar från den tiden som minns den predikan.
Ah, okay.
Och det tog, det tog ju familjen Waldau, de Per-Arne och Gun-Britt, den generationen, de tog ju det till sig väldigt allvarligt. Och Kim Vincent.
Mm. Nej, men och det var ju så att som den profetian uttalades, så var det ju, allting tydde ju på att den uppfylldes med hur det liksom, det var då en herren tjänarinna som var i nöd, och ja, jag minns inte alla detaljer kring den. Så att det blev ju så. Sen kan jag ju se, när jag idag tittar i backspegeln, så dels ska jag i alltid namn säga idag att jag ställer mig väldigt tveksam till väldigt mycket, även om jag idag fortfarande är troende och på ett sätt tror på profetier, så ställer jag mig otroligt tveksam till väldigt mycket av profetier, för att mycket av det som profeteras, så att säga, det är ju väldigt vaga beskrivningar av någonting som du kan nästan tolka in vad som helst i. Och sen så tolkar man in det här, och i sin stora vilja till att tro att Gud gör någonting, så kan du få det här då till att, ja, men kolla hur det här stämde och hur det blev. Och jag kan också se hur det var en sida av oss, att hon förminskade det som inte var tilltalande och förstärkte det som tilltalade.
Mm.
Och därför är inte jag liksom säker på hur lät ur profetian. För den finns ju inte nedskriven vad jag vet, och den finns inte på band. För den kanske inte var så exakt som det Nej. Under tiden blev.
Nej, precis. Säkert. Det blir ju som med vandringssägner. Att när någonting återberättas så går det över till legend och myt.
Mm.
Ja.
Så precis. Är det verkligen. Ja, ska vi fortsätta? Vi har fått, eller du har fått en del frågor som är ganska korta, koncisa frågor om liksom hur det fungerar i den innersta kretsen under de här sista sex åren, det här som har, då när, även när misshandeln och det som har kommit upp utmålades. Och det är så här, frågar, hade ni era egna gudstjänster i den innersta kretsen?
Nej, inga traditionella och egna gudstjänster.
Sjöng ni och Åsa mycket lovsång för varandra?
Vi sjöng väldigt, väldigt mycket lovsång. Men Åsa, hon skrev ju egna lovsånger, och hon skrev ju den typen av, som man nog får säga, är lovsångsmusik. Men hon var det är någonting som sker, att hon under många, många års tid, så är hon, alltså vi andra, vi bad ju tillsammans och sjöng lovsång tillsammans. Hon deltar inte i det här. För hon känner sig, och det hon beskriver är liksom att, nej, men det här är för nära och för personligt i min relation till Jesus, så jag kan inte vara med er som att ni pratar med honom som om ni kände honom. Utan hon vill ju liksom vara, det här var inte uttalat, men det blev som att hon blev liksom kanalen, språkröret till Jesus. Så att nej, hon var inte ofta med. Eller, under säkert 10 års tid så hör jag ju inte henne be någon gång.
Och det är också en fråga som den här personen ställer just, alltså, bad Åsa med er och predikade hon för er och sjöng hon för er? Men då har du nästan svarat på det.
Ja, hon sjöng ju för oss. Sjöng ju sina egna sånger och sådär.
Mm.
Hon på ett sätt predikade nästan dagligen. Hade ju kunnat ha liksom sin variant av teologiska utläggningar och bibelord. Och, alltså det är det här som var så den stora luringen på ett sätt för oss, för att hon talade ju så mycket om Gud, om Jesus, så att vi upplevde henne som en väldigt hängiven kristen på det sättet. Men däremot är det ju först, alltså sista kanske veckan jag fortfarande har kontakt med henne, som jag är med om vid ett tillfälle då hon faktiskt ber.
Sen har vi en fråga här. Kunde ni prata vardagligt med Åsa? Skratt? Prata om vanliga saker som händer, eller var hon bara elak?
Vi pratade väldigt mycket om vardagliga saker. Hon jag skulle nog faktiskt vilja påstå att hon är en ganska, hon kunde vara ganska en väldigt trevlig, rolig, charmig person som kunde flamsa och skämta och hålla, alltså hon hade ju den sidan att hon kunde ju verkligen lyfta en middag, en fest, var mycket sång och mycket skämtande och imitationer och så här liksom. Så att det alltså, och det var det här är ju någonting som idag, jag satt med en väldigt god vän från Knutbytiden på middag för en tid sedan. Och satt vi och pratade om just det här, hur lurigt det var att vi hade så roligt. När vi satt på styrelsemöten, det var, vi skämta och håna och skoja och hade jättekul ihop. Kom man hem till Åsa, så var det krasst. Det var nog inte en kväll då det inte var, ja, och det fanns kvällar då det inte var liksom roliga saker, men det fanns hela tiden med liksom. Så att ja, vi kunde prata om vardagliga saker, och vi kunde absolut vara mycket skoj och skämt och glam. Och hade hon varit liksom då väldigt elak eller tuff på en person och det här vände, så var hon också mån om att det skulle sluta i liksom att man skrattade och nu är allting frid och fröjd. Mm. För att på något sätt överskyla det.
Jag tänker utifrån egen erfarenhet, nu var inte jag med de här sista 6 åren som den här personen frågar om i den här innersta kretsen, men mitt minne var ju, känner igen det du beskriver, samtidigt som jag också känner igen att det kunde lika gärna snabbt gå över i ett helt annat läge. Mm. Så man var alltid på sin vakt, man kunde aldrig riktigt slappna av, även om det var skratt och glam och så, i alla fall inte jag, det kan ju vara olika.
Nej, sen har jag funderat mycket på det här, för att det är också så att vi har ju skapat en miljö där alltså jag funderar på det finns ju sån här skrattterapi som jag aldrig provat och jag är inte det minsta insatt i det, men liksom där, som jag förstår det, liksom 20 personer ställer sig i en ring och så börjar man skratta och effekten av det är att man bara skrattar mer och mer och mer, och lite grann så var ju också en sån här kväll, för att alla som var där kom med inställningen att nu ska vi göra Åsa glada, så att det triggar ju upp en stämning som jag egentligen inte vet om vi tyckte var rolig eller inte. Men minnesbilden är att det var rolig.
Alltså det här är ju ett sekt, typiskt sektdrag. Att man får de här hejdlösa skrattattackerna. Och att man till sist skrattar utan man vet varför man skrattar.
Mm.
Och det är beskrivet i många sekter att man... särskilt kanske i slutet av 1900-talet med trosrörelsen, att man hade de här utlevelserna av stön och skratt och just okontrollerat skrattande.
Fast jag skulle nog inte beskriva det riktigt så ändå. För dels om man tänker sig att man tar en sån person som Helge Fossmo, han var ju en spexare, han var snabb, han var kunde imitera, han kunde dra skämt och sketcher och så här liksom. Så det blev ju roligt. Flera av de här personerna som var kring Åsa var ju lite den typen av personligheter. Så att
men får jag bara till er, för det jag minns var också att om man då pratar om Åsa, att hon hade ju ett behov av att det skulle vara på ett visst sätt omkring henne för att hon skulle uppleva att det var bra. Och vi hade ju alla våra väldigt tydliga roller för att infria det här. Det fanns ju de som verkligen hade uppdraget att vara lustigkurren eller vara den som alltid hade någonting att berätta eller någonting. Så vi skapade ju verkligen en miljö som, precis som du säger, som hon ville ha.
Mm.
Och i den miljön så ingick de här bitarna. Det skulle vara roligt när hon ville ha det så.
Mm.
Sen kunde det vara lika mycket så att det inte fick vara så när det inte fick vara så.
Utan att nämna några namn, men jag kan... Ibland när jag ser vissa tv-program eller där det är liksom någon kändis som får lite grann så här ett entourage omkring sig, då känner jag igen jättemycket beteendena. Hur här är någon som är stjärnan och det är den som sätter standarden och de andra är exalterade och glada för att tänka att vi får vara med, och det spelar nästan ingen roll vad den här kändisen säger, så är det alltid jätteroligt och alltid jättespännande och allt blir liksom...
Ja, precis.
Och så var miljön väldigt mycket.
Ja. Ska vi gå vidare med frågor? Då har vi en lyssnare som har frågat så här: jag förstår att du, Peter, var församlingsföreståndare i Knutbysekten. Gör inte det dig till ledare för församlingen? I intervju så uppfattar jag det som att du känner dig vilseledd av de andra ledarna. Var inte du en av de högsta ledarna själv? Tar du ansvar för det eller läggs allt på Åsa?
Jag lägger absolut inte allt på Åsa. Läser man min bok så tror jag, hoppas jag verkligen att det kommer fram, att jag menar att vi har en delskuld i det här. Jag menar att på pappret så bär jag det största ansvaret. Det är jag också tydlig med i boken. Jag försöker på något sätt beskriva lite hur jag tänker i det här genom att skilja på det jag kallar för ansvar och det jag kallar för skuld. Så ja, vi är ju många med mig som är ansvariga där, och jag kanske bär på det sättet ett största ansvaret. Och jag tror det är viktigt också att inte förenkla genom att säga att all skuld ligger på Åsa. Så att ja, men det är väl så jag tänker just på den biten, att det är viktigt att inte lägga all skulden där. Det som däremot jag tror vi, om man ska liksom titta på det, är att det finns en rot av någonting just kring Åsa som skapar det här, som inte finns i det övriga ledarskapet. För jag bara också förklara, för det är ju också inne på det här att jag känner mig vilseledd. Någonting som jag tror man, vi som var i gruppen, som är väldigt självklart för oss, men som man utifrån kanske har svårt att förstå, det är hur snabba skiften det kunde vara i de här positionerna. Att en person kunde vara ena, alltså jag kunde vara nästintill i absoluta toppen ena dagen. Samma dag kunde jag göra någonting som gjorde att jag var nere i, kanske inte absoluta botten, men jag var liksom snabbt var man nere i hierarkin. Det ska bli, det kommer ju en till Knutby-boka snart, skriven av Josefin Frankner. Det ska bli jätteintressant att se hennes beskrivning. För hon är så tydligt en person som hon kunde liksom, alltså vi hade ju en officiell hierarki och en inofficiell hierarki. Och i den inofficiella hierarkin så var Jossan då en sån som hon kunde ju ofta ligga över mig i hierarkin. När hon var rätt. Hon kunde liksom tillrättavisa mig och korrigera mig och liksom var på mig väldigt hårt. Men var hon fel, då var hon totalt nere på botten. Absoluta liksom.
Och vem var det som bestämde när du åkte ner, eller Josefin Frank när du åkte ner, och när man åkte upp?
I huvudsak Åsa, i viss mån Urban, och i viss mån också vi liksom på något sätt kring bordet. Men i huvudsak är det ju Åsa som styr där.
Jag menar, där ligger ju hennes den centrala rollen hon har i sekten.
Absolut.
Därför att det beskriver ni ju som nästan livsavgörande. Det är så hemskt när man blir plötsligt oförklarligt kallad fel. Mm. För då vänder sig hela gruppen på hennes order. Så där ser man ju att även om inte det var hennes ansvar, så var det hennes beteende som styrde mer än er andra.
Mm. Ja. Ja, men det var det jag menade med de här kasten.
Ja. Hon var väl den enda som inte åkte ner och åkte upp, om jag har förstått rätt.
Oh ja, ja, men hennes position var ju alltid fast liksom. Så var det ju.
Och sen samma lyssnade också en fråga om du har berättat att din tro inte hade en så stadig grund inom ett antal områden, att du liksom nu ville starta om då, eller då ville du starta om på ett tomt ark. Men då undrar han, eftersom vi var pastorer, både du och jag då, vilken utbildning? Och i hans värld då så har man åtminstone 3 år på högskola för att få vara pastor. Och hur såg du ut i Knutby?
Vi var ju, när jag kom dit, en pingstförsamling och följde den pingsttradition som jag är uppvuxen med. Där man inte har en utbildnings, alltså utbildning. Jag är uppvuxen med att man såg teologiutbildning och så vidare som någonting direkt negativt. Så utifrån den traditionen så hade jag faktiskt ett års bibelskola. Vilket man nog då, alltså då var det vanliga. Det här har ju förändrats. Så idag inom pingst så är det ju så att fler och fler utbildar sig. Så idag är det nog en 3-årig utbildning de flesta har.
Vilka lärare hade du på den bibelskolan?
Bland annat Helge Fossma hade jag som lärare. Sen var det ju ett otal olika pingstpredikanter i huvudsak som var lärare på bibelskolan. Så det var ju inte några från någon teologisk fakultet eller så. Och det var det fanns stora brister kan jag se idag på den bibelskolan.
Jo, men vi har fått en fråga som från en norsk lyssnare som undrar egentligen om det här, jag ska försöka återberätta frågan, för det har ju funnits också profetior om Knutbyförsamlingen, att det skulle vara elda som utgick från församlingen ut liksom i landet. Och då undrar den här lyssnaren då om det kan vara så att den profetian nu går uppfyllelse efter allting, att det är nu eldarna går ut och det är nu man får lära sig om sekttendenser och när det blir fel och så vidare, att det hade ett syfte på det sättet. Vad tänker du om det?
Jag är ju väldigt försiktig. Alltså, vi hade ju hybris i Knutby. Och vi ville ju på det sättet vara liksom i universums mittpunkt och i mitten av Guds tanke med allting. Och i det så liksom var man ju så när det här tog slut, så jag sökte jättemycket liksom att vad är Guds vilja i det här? Det måste finnas ett högre syfte, det måste bli något, alltså som att det måste bli något stort av det här. Och därför är jag otroligt försiktig att idag att närma mig den här typen av tankar eller resonemang som den här frågan berör.
Du tänker inte så idag, menar
jag? Jag tänker inte så idag. Och jag ska med handen vid hjärtat säga så här, att jag är frestad av att tänka så. Som att, ja, men det fanns ju en mening med det här ändå. Det var någon, men och just därför så kan jag känna så här att nej, jag tänker inte så. Sen tänker jag på ett annat sätt att som med varje katastrof så kan man göra det bästa man kan av situationen, och utifrån det kan det födas någonting väldigt positivt, vilket jag menar exempelvis sektpodden bevisligen har ju blivit en sak som har blivit väldigt positiv för många människor, och där Knutby i sektpodden har ju varit en stor del. Men att därifrån att jag skulle säga så att för här uppfylls profetian, så svar nej.
Sen har vi också en annan fråga som är, jag ska försöka återberätta den, som att det fanns ju fler ledare i Knutbyförsamlingen än till exempel dig, Peter, eller mig och så vidare. Och då undrar man, vad har de tagit vägen som inte har gått, liksom, har de tagit sitt ansvar, och vad har man för förhållande till varandra idag i ledningen och så vidare. Har de lämnat till exempel det här sektoriska tänkandet, undrar vissa, och så vidare. Om de som kanske inte offentligt har gått ut och sagt och tagit ett avstånd ifrån det.
Enligt min uppfattning så är det ju så att alla har ju, alltså det finns ju ingenting kvar utav den här gruppen. Jag tror att alla liksom har tagit avstånd från det sektoristiska så sätt. Sen kan jag ju tycka att ansvarsmässigt så har jag olika syn på hur olika personer har hanterat det. Jag ställer mig tveksam till hur en del har gjort det. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag tycker att fler kunde ha trätt fram offentligt. Bitvis så kände jag kring rättegången och så här, så kunde jag bitvis känna det rätt så ensamt. För att det blev som att jag var den enda förutom då Åsa Urban som var en förövare. Och det är, vill jag nog påstå, är ganska långt ifrån verkligheten. Men samtidigt så är det ju så att det finns liksom, jag kan känna som att det finns ingen mening att jag ska liksom berätta de historierna. Men jag tror det var det bättre för vissa personer om de faktiskt hade trätt fram mer offentligt och tagit på sig ett större ansvar. Och några av de personer som inte har varit sådana som har haft som jag sa, det fanns en offentlig ledarstruktur och det fanns en inofficiell ledarstruktur. Och några av dem är ju sådana som har tillhört den inofficiella ledarstrukturen men har haft väldigt stor makt och ett stort maktutövande på ett väldigt negativt sätt i det. Men jag har pratat med folk inom media och frågat varför lyfter man inte fram de här personerna. Media känner till jättemycket om dem. Men de säger det att vi kan inte göra det för de har inte haft en offentlig ledarfunktion. Och då kan vi inte. Och där kan jag känna mig lite besviken på vissa personer. Men många av de som var ledare under den här tiden eller många av medlemmarna har jag fortfarande sporadisk kontakt med och många har en god relation med. Men inte alla.
Mm. Det finns ju mycket tankar omkring den här boken. Känner du dig nöjd med din bok så här i efterhand?
Jag känner mig nöjd med min bok. Jag inser ju någonstans att det är ju inget litterärt storverk den här boken på det sättet. Det är ju ingen bestseller, det är ingen, men det var inte syftet med den. Jag känner mig, det faktum att jag ja, nästan varje vecka får någon som hör av sig som beskriver boken med stor tacksamhet och att det hjälpt dem i deras egen livssituation, gör att jag känner mig väldigt nöjd med den. Så det vill jag nog ändå säga. Och jag är glad att mina barn en dag kanske läser den här och får reda på, kan där liksom se och förstå vad man har gjort och vad, hur det var, varför blev pappa den här personen. De kanske kan förstå mer när de blir gamla, varför deras uppväxt såg ut som den gjorde. Så att jag har sett flera väldigt positiva förändringar hos människor på grund av boken, och det gör mig väldigt glad.
Tack Peter. Rigmor, har vi fler frågor eller ska vi släppa Peter?
Ja, jag vill också tacka för boken. Det var mycket där som blev klarlagt och sagt i sitt sammanhang för mig. Så det var en stor upplevelse att somligt blev förtydligat. Ah, det var det jag tänkte. Så var det. Och annat var, aha, var det på det sättet? Det hade jag ändå inte riktigt klart för mig. Så att, och som sagt, de som var med, ingen har sagt till mig i alla fall att det var något som inte stämde. Utan de känner igen din berättelse, att den är uppriktig.
Tack Peter för att du ville svara på våra lyssnares frågor.
Ja, tack att jag fick komma och göra det. Och jag vill faktiskt, det kan kännas väldigt jävig fråga, men jag vill tacka för sektpodden. För många som har skrivit till mig om boken har jag också tackat för vad sektpodden har gjort för dem.
Tack.
Vi ses igen.
Det gör vi. Tack för idag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.